P3, Sveriges Radio.
Hej Kristoffer.
Hej Hanna.
Hej.
Det är torsdag.
Ja, det är det. Men det är inget vardagsfilosofiska rummet idag.
Det är inte. Av respekt för kung Harald. Nej, inte
så
riktigt därför.
Så ska vi prata politik.
Ja, precis. Istället. Och lite annat. Det här är eftermiddag P3 med Hanna och Kristoffer. Välkomna till showen. Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften i eftermiddag i P3. Faktiskt den, alla partiledare som gästar morgonpasset får ju välja en låt de vill spela. Och den här valde Ulf Kristersson i morse, råkar jag veta, för jag lyssnade på den intervjun. Eftersom att vi ska prata med Henrik Torehammar från Svenska Dagbladet lite senare om just den intervjun.
Alltså det kom en så fruktansvärt bra lyssnarfråga, hörde du den?
Nej.
De har ju frågat partiledarlådan. Så det lyssnarna får
jo, ja, jag trodde du menade att du kom nu från typ av producent. Nej. Eller jag blev helt förvirrad. Är det den om mamman eller föräldrarna?
Ja. Om du, någon lyssnare frågade då, alltså Ulf Kristersson, om du var tvungen att ha någon av de andra partiledarna, om du var tvungen att vara någon av de andra partiledarnas barn, vems barn hade du velat vara?
Det var, känns som att, alltså, att han tyckte frågan var pervers nästan.
Ja, han tyckte den var, han blev väldigt stel. Ja. Men så valde han då Ebba Busch.
Just det.
För att han har spenderat mest tid med henne.
Och även hennes barn.
Och även passat hennes barn, vilket skulle kunna kanske vara då att man, ja, men kanske tar en annan mamma som är hemma lite mer, inte vet jag.
Kanske.
Men det blev Ebba Busch. Jag tyckte det var en helt genial fråga.
Ja, ibland är lyssnarna verkligen toppen. Mm. Jag sitter ju på helspänn idag på grund av det som håller på att hända i Norge. Vi touchade på det tidigare i veckan. Min kung Harald, 89, ligger på Rikshospitalet i Oslo. Och jag är ju verkligen ingenting intresserad med mindre än kungligheter och sånt. Sånt. Förutom det norska som jag älskar, för de är liksom några av världens största underhållare. Än en gång, jag syftar inte på Marius våldtäkt det där, givetvis. Det känns ändå som en brasklapp man måste slänga in i dessa tider.
Ja.
Men han är liksom, jag tycker
han är illa däran eller?
Ja, det verkar som det. Och folk har liksom redan börjat så här, du vet, lägga blommor utanför slottet i Oslo så. Det känns nästan lite osoft eller lite fräckt tycker jag.
Ja, vi pratade ju igår om att det var någon sportkommentator eller sportjournalist på norsk TV som la ut en bild på den här en klädhäst med mörka kostymer,
ja,
och skrev att de var redo ifall han skulle liksom trilla av pinn.
Ja, med hurtig ton och sen bara, men hoppas inte hjärta typ.
Men vad är det som säger att det är, för du sa ju igår också att han brukar ligga inne på sjukhus, alltså att han,
ja,
vad är det som
ut
säger att det är liksom allvarligare den här gången?
Ja, det är väl att det norska hovet själva har sagt att läget är kritiskt efter att ha sagt tidigare att det är allvarligt. Jag ska inte lägga ord i deras mun. Och tidigare har varit lite mer så, han är på bättringsvägen, läget är oförändrat, bla. Men att de går ut med att det är sämre och att hela kungafamiljen har samlats där nu.
Hela?
Ja, till och med Marius är på plats på sjukhuset. Så jag vet inte, hoppas allt går bra givetvis. Jag tycker han är, jag minns att dels att han är så, jag bodde på hotell väldigt länge som du vet i vintras. Och då fanns det så lite att göra för jag hade liksom inga saker hemma. Hur man kidringar ändå bara på typ telefonen. Men då såg jag en natt när jag inte kunde sova en dokumentär som gick av någon anledning om den norska kungen. Och han är bara, men dels han har gjort med hon Sonja som är drottningen, som ju var så en kvinna av folket. Men du vet, de sågs i smyg typ 20 år eller någonting sånt.
Nej,
bara hemma hos hennes mamma. Kanske inte 20 men 10, alltså väldigt väldigt lång tid. Och de verkar vara så kära och är ju fortfarande ihop. Och sen tycker jag han är också, han är verkligen så en, han är liksom inte så, för att vara så jävla gammal och liksom från en viss generation och kung, så är han väldigt, han har liksom haft några så här tal vet jag som har varit väldigt uppmärksammade i Norge. För några år sedan så sa han ett som var väldigt så, vad ska man säga, woke. Normen har också invandrat från Afghanistan, Pakistan, Polen, Sverige, Somalia och Syrien. Normen tror på Gud, Allah, allt eller ingenting. Normen är flickor som älskar flickor, pojkar som älskar pojkar och flickor och pojkar som älskar varandra. Mitt hopp för Norge är att vi ska klara av att ta hand om varandra. Du fattar vad jag menar? Det är inte så.
Gud, fick rysningar.
Och det är inte så jävla, de är ju liksom inte, alltså det är inte så, det hade liksom inte alla sagt.
Nej.
Som är kungar menar jag. Men sen har han rökt så jävla mycket också, det tycker jag är kul.
Ja, det är kul. Det är samma med den danska drottningen ju.
Ja, visst.
Fan vad hon har rökt.
Hon lever fortfarande.
Hon är väl också jättegammal och pigg typ.
Ja, men alltså, abdikerade. Så pass
ja, just det. Men innan hon abdikerade så liksom frigjorde hon hälften av sina barnbarn från deras kungliga privilegier.
Just det.
Vad säger du då? Är det bra eller dåligt för kung Haralds hälsa att
hon slutar
Marius,
röka?
Marius sitter där.
Jag ska komma till det. Jag ska bara säga, Klara skrev i chatten, att drottning Margrethe, hon slutade röka i juni 2023 efter 66 år som rökare. Jag tror vi snackade om det, för det var någon som listade vad hon rökte och hur många cigg det var. Och det var liksom väldigt, väldigt många.
Tråkigt att liksom sluta när man nästan är i mål.
Ja, och tråkigt att kanske sluta som kung. Eller skönt, vad vet jag, om det nu blir så att han, alltså förr eller senare så kommer han ju dö, han är nästan 90. Mm. Men det har ju varit liksom kanske ett av de sämsta åren för den norska kungafamiljen sen 1940 när de tvingades lämna Norge när tyskarna invaderade landet. Mette-Marit och hennes mejl till Epstein, du vet. Mette-Marits lungsjukdom. Och Marius
och Mette-Marits son.
Precis, Mette-Marits son som då blev dömd för massa grejer. Men det var ju massa grejer.
Sexuella övergrepp och misshandel och filmningar. Och,
precis. Ja. Så det kanske är, jag vet inte, det känns väl... eller så, jag menar, man känner. Det var väl samma sak med Queen Elizabeth när hon gick ur tiden för 4 år sedan, när det var så mycket drama i den brittiska kungafamiljen. Att det känns bara som att allt håller på att gå åt helvete. Och då så gör man sorti. Det kanske är härligt.
Med Prince Andrew? Eller vad
med
var
Prince
det
Andrew, med Meghan och Harry, du vet, som flyttade och bråkade och skrev böcker och sånt. Oh well, vi håller tum. Att jag har blivit en sån royalist plötsligt.
Ja, men det är ju det norska kungahuset.
Det gäller bara det norska kungahuset. Framförallt för att de är stora underhållare.
Jag är lite tveksam till om vi ska prata om äldre människor överhuvudtaget i det här programmet. För det, ja.
Det är cheferna har också tänkt, de ligger före dig. Det finns ett testa, be mig, ställ en fråga till mig där svaret är en person över 70.
Över 70, vänta, nu ska vi se. Vad tycker du om prins Charles?
Åh, jag älskar verkligen... Du ser. Det ligger som en automatisk bitning om vi nämner någon över 70. Det är typ,
han är över 70, va?
Ja, det måste han vara. Eller så är han 70 prick. Jo, han ser ut att han är fan över 70.
Ja, ja.
Det tror jag.
Han har haft lite problem med hälsan också.
Jo. Men vi kanske inte ska börja spåna vidare. Men först Dolly och sen då... Också Harald lever ju än så länge. Och jag hoppas han gör det. Fall. Eller en grej innan, den här beep-funktionen, du vet, den verkar bara gälla mig. För du kunde ju säga namnet på... Ja, du ser. Skitsamma. Det är något fel kanske. Det är en beta-version. Harry berättade för mig om Aaron Ramsey... The Aaron Ramsey Curse, som då handlar om en fotbollsspelare som heter Aaron Ramsey från Wales. Han gjorde inte så mycket mål på plan, men varje gång han gjorde ett mål, ja, då dog en känd person. Till exempel Whitney Houston, Paul Walker, Robin Williams, David Bowie, Alan Rickman och Osama Bin Laden.
Jaha.
Så sen så folk fick liksom panik då, alltså det är liksom en,
när han gjorde mål.
När han gjorde mål och tänkte who's next.
Okej.
Men jag vet inte om han kan väl knappast vara aktiv längre här. Nej, han har slutat, men inte på grund av det tror jag, utan bara för att han blev för gammal, som fotbollsspelare ju ofta blir vid en viss ålder.
Okej. Det är ju bara det där är liksom vad heter det? Superstition, vad heter det? Vidskeplighet.
Ja, visst. Du känns inte så vidskeplig av det.
Nej, inte så farligt faktiskt. Men jag ser nu att... alltså jag är inne på VG, Världens gang. Och det är en stor bild här på kung Harald. Och det står nå svärt allvarligt. Alltså att det är väldigt allvarligt. Jag ser också att krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Men honom har vi inte pratat med, va?
Nej.
Eller om.
Det har vi verkligen inte gjort.
Nej. Så det är inte på oss.
Det ligger verkligen inte på oss. Du?
Men du, får jag bara fråga en sak, Kristoffer?
Ja, fråga mig en sak.
För att vi sänder ju ändå radio och sådär. Att, och ja, men så du säger man ju vissa saker i radio. Alltså man gör ju allt för showen. Men jag tänkte på det igår när vi hade Klara, vad heter hon, Klevhjelm? Nej.
Klara Kronhjelm.
Kronhjelm.
Ja, poeten som pratade om Dolly Parton.
Precis, för hon var ju verkligen, alltså hon var ju förstörd. Hon var ju jätteledsen på riktigt. Mm. Alltså hon, Dolly Parton, var en liksom en stor, alltså det var en, hon älskade henne.
Verkligen, har ju skrivit en diktsamling om henne, slash till henne.
Så jag undrar om kung Harald liksom avlider under sändningen. Mm. Hur kommer du reagera?
Alltså jag kommer nog inte, jag har nog inte gråtit sen Jocke Berg spelade Kent-låten December ensam på Kents, inom citationstecken, sista spelning 2016. Så
det har du visst det.
När då?
Ja, men
ja, just det, just det, just det. Ja, just det. Okej, jag har gjort det en gång. Jag har gjort det efter. Oh, typiskt. Ja. Jag kanske kommer gråta då.
Ja.
Hur kommer du reagera?
Ja, jag är ju inte norsk, men jag kommer vara ledsen för din skull.
Gud vad hemskt, tänk om man ligger och lyssnar, om man har fått in Petra av en anledning i sjukhussängen, så sitter vi väl och spekulerar om att han ska...
Nej.
Då får förlåt, någon, i sådana fall.
Då måste någon på hovet avgå omedelbart, känner jag.
Det sista man hör.
Vi håller tummarna för kung Harald såklart.
Själv, oavsett. Klart. Och jag skulle vilja använda den här plattformen jag har, eftermiddag i P3, till att berätta om en av de sjukaste sakerna som hänt mig. Idag, alltså inte i livet.
Okay.
Men kommer du ihåg när jag kom tillbaka från semestern? Jag hade varit på Way Out West och jag...
Du var ett vrak.
Jag var ett vrak och när jag kom hem kvällen innan så hittade jag inte mina hemnycklar. Och jag letade överallt. Jag liksom packade upp min väska på gatan 3 gånger. Du vet, jag kollade verkligen överallt och kände mig psyk.
Hemnycklar är också en sanning med modifikation.
Ja, nycklarna till min evakueringslägenhet som jag blivit förpassad till på grund av en vattenläcka. Men ja, idag skulle jag då, jag ska åka till London efter sändningen.
Va?
Ja.
Vad fan ska du dit göra? Med mamma?
Nej, med mamma.
Ja, men du var ju där då när du köpte den där.
Jo, jag köpte presenten. Oh, gud, att jag kommer tänka på det igen. Att jag köpte en present till dig som var ganska dyr i London. Mm-hmm. På Queen Elizabeth.
Alltid dyrt i London.
När hon är en jättegullig liten docka. Och så kom jag hem till dig typ ett halvår senare. Och då ser jag den ligger ouppackad, slängd i skräphörnet.
Ja,
inte så kul för mig.
Hela mitt hem är ett skräphörn till mitt försvar. Så att man,
men det var 4 år. Jag har varit i London 2 gånger sedan dess.
Utan mamma. Okay.
Jag ska på en 40-årsfest faktiskt, som råkar vara där, och då ska jag åka dit. Så jag packade mina grejer idag och så tar jag fram min lilla gulliga necessär. Och så bara, fan är det här? För i necessären, fullt synliga, ligger de där jävla nycklarna. Och jag kan, du vet, jag är så här, hur är det här möjligt? För jag har verkligen kollat i necessären, för ibland så lägger jag liksom där ett litet fack man har. Och alltså, det finns, det måste vara trolldom.
Men vet du, nej det är det inte. Du har ju bara lagt dem på ett bra ställe.
Men, nej, men det var bara helt öppet i liksom ett sånt stort, alltså du vet, i det, vad ska man säga, det finns i det stora facket. Och när jag tog tåget från Göteborg till Stockholm.
Flagg.
För det fanns inga tågbiljetter, vill jag ha sagt. Men då var jag tvungen också.
Men ljug inte, Kristoffer.
Nej, men jag vill inte få någon vädergreta på mig. Och då så tog jag i alla fall, du vet, jag var tvungen att packa upp de här jävla toalettartiklarna. Och liksom lägga i en liten påse, du vet. Och då borde jag verkligen ha sett dem. Men det gjorde jag inte. Det här blir, alltså, det gör mig galen och jag vill typ sluta jobba. Och bara tänka på det där.
Men jag tror ju att det går någon efter mig hela tiden och gömmer saker för mig. Alltså att jag har en sån liten hustomte som inte hjälper till. De ska ju egentligen hjälpa till, men som bara liksom jävla. men sen så är det ju också så, när man har lagt saker på ett bra ställe. Alltså jag, i ett halvår så letade jag efter fjärrkontrollen till, jag har ett sånt element i mitt rum på landet som man måste liksom ställa in med fjärrkontroll. Det är värdelöst. Men då hade jag ju liksom, alltså jag hittade den inte. Vart kan den vara? Nej, men jag hade ju satt upp den på väggen med den här tillhörande lilla grejen som man ska ha när man sätter upp saker på väggen. Alltså,
ja, jag fattade den
var jag hade satt den exakt där den skulle vara och jag fattade inte det och letade och letade. Du, nu kommer det in sådana flashs här nu från VG att Marius tydligen har lämnat Rikshospitalet, så att det kanske inte är så allvarligt. Eller
så sa bara Harald, du är det sista jag vill se innan jag släcker mina ögon.
Så kan det vara.
Vi ska ju, som vi alltid gör, prata om morgonpassets partiledarintervjuer bakom deras rygg med hjälp av en person. Han stormar in som ett yrväder här, Henrik Tore Hammar från Svenska Dagbladet.
Hanna Hellqvist, jag saknat dig.
Hej Henrik.
Det ska bli gött.
Hej, hej. Du, om du var tvungen att vara någon av våra partiledares barn, vems barn hade du velat vara?
Inte Ebba Buschs, för hon är hård mot dem.
Jag skulle vilja,
man skulle vilja ha en slarva som Norsi.
Ah, okej.
Okay. Det tänker jag, den ungen. Mm. Den får ta mycket plats.
Vi ska prata mer politik med dig. Det du älskar allra mest att prata om, eller hur?
Äntligen! Nu kör vi
en
politik.
Låt, Henrik. Du minns hur det är på P3. Var det du som gjorde ett ljud?
Jag har aldrig varit kåtare.
Charlie XCX.
Hörde du det?
Hur får man säga? Att jag, men jag varnar inte att jag drog upp mig i regeln. Det är mitt fel, jag ber om ursäkt. Ja. Mm. Charlie XCX med kamera i eftermiddag i P3. Morgonpassets partiledarutfrågningar fortsätter. I morse var det som sagt Moderaternas Ulf Kristersson, alltså vår statsminister, som stod på tur. Och men vad är han egentligen för typ av partiledare och vilka problem vill Moderaterna lösa om de får fortsatt makt? Det ska vi prata mer om nu tillsammans med Svenska Dagbladets inrikespolitiska kommentator Henrik Tore Hammar!
Ja, tack så jättemycket. Vad roligt det är att få vara här.
Hej Henrik! Hej!
Moderaterna, Sanna. Hej!
Du, Ulf Kristersson. Mm. Han är ju inte bara partiledare för Moderaterna utan också, som jag nämnde, vår statsminister. Vad skulle du säga att han är för typ av ledare?
Han är en som vill läsa på och kan saker. Han är lite klyschigt, men försöker, alltså som partiledare, som chef eller någonting, mer kanske samla människor och lite jämka och försöka lösa ut saker. Ett annat ord för det där, det är liksom att han kan uppfattas som svag på ett sätt då. Att det är liksom, han är inte den som på något sätt vissa moderater tycks vilja ha, som nästan ställer sig upp och skriker och alfa hannar sig igenom, utan det är liksom minglerna, det är att mötas, det är att prata, suga spännande idéer ur folk och som sen kan bli lite, ja, en annan twist på det här med att möta människor.
Men du, är det någon skillnad på hur han leder Moderaterna och hur han leder Sverige?
Alltså, jag tror att leda Sverige är så mycket större än att liksom vara en partiledare. De som brukar prata om det, man sugs upp i någonting helt annat. Och tror jag, liksom jag tror att vara i toppolitiken och göra saker, de bara liksom bearbetar kriser, för att han möter Macron, han gör saker, och sen så är det någon bara så här: din fru har byggt ett liksom hönsgård, och så ska vi prata om det. Så att, ja.
Han har ju varit politiskt aktiv väldigt länge, i drygt 40 år typ, sen 80-talet någon gång. Hur skulle du säga att hans syn på politiska frågor har utvecklats / förändrats under de här 40 åren?
Men vadå, han var en überliberal, fri invandring, kritiserade vänstern från det hållet för att säga, titta vad rasistiska, hemska ni är, sossar. Och sen så nu bara helt förändrat sig och sagt, oj, allt det där var helt fel och jag har gjort en annan analys. Mm.
Under valrörelsen så har det ju snackats en del om att Kristersson kan uppfattas som vresig mot journalister, och han fick frågan om hur han tycker att medierna sköter valbevakningen, och vi ska höra vad han sa.
Och jag är inte vresig, men jag har också rätt att uttrycka min ståndpunkt naturligtvis. Jag är inte något redskap för någon annan, utan jag har också rätt att säga vad jag tycker och tänker, och ibland så är ju frågorna liksom så, de är uppbyggda på ett sätt så jag tycker att hela grund, liksom, den sanna bakgrunden försvinner, och så ska man liksom hoppa in i en fråga som ger en felaktig bild, och då brukar jag berätta vad jag tycker om detta.
Lite minivresig där ändå.
Nej, men jag tänkte på det här, att han lät så här lite butter mot David och Linnea, så tänkte jag, men du vet det här, de här människorna, du kan ju liksom vara lite mjuk mot dem och säga, vad kul att du säger så där. Men sen kändes det, men det här är ju en del. Ett annat V-ord är ju värdig. Mm. Det här är ju nu att han säger, han är ju liksom, han gör inte pajaskonster när Mauri ska hålla på och clowna sin lilla chipsförsäljaren i TV4. Nej. Han är som, det här kommer bara liksom Hanna Hellqvist förstå. Men kommer du ihåg Stina Dabrowski när liksom Margaret Thatcher sa, nej, men jag hoppar inte.
Ja, ja.
Jag är väldigt allmänbildad.
Den enda som inte gjorde det, va?
Ja, precis.
Men det måste jag säga, att för det är lite upppiggande, kan jag tycka. Ja. För det har ju varit, framförallt de senaste två valrörelserna, har det varit extremt
mycket. Bjud på dig själv.
Ja, sitta som influencer och typ hålla upp någon skylt och allt det där.
Mm. Men, nej, men alltså, det kan jag också förstå att han inte ställer upp på. Men så, alltså, som han uttrycker sig, att han inte är ett redskap för någon annan, är inte det men, liksom rakt av falskt? Han är ju vår statsminister.
Arbetsbeskrivningen
inte,
typ.
Jo, men ja. Han vill inte vara medias redskap. Han vill inte vara, liksom, jag tror han är väldigt känslig. Han är gymnasist, han använder redskap. Han hoppar över dem. Han vill inte vara
gymnast.
En del. Ja, och nej, men jag tror att han, och det här är liksom högern media, liksom, högern har ofta kritiserat media för att vara vänsterlutande hela tiden, och jag tror att de har en starkare känsla av att så här, vet du vad, vi ska inte acceptera hur journalister bara ställer frågorna. Vi kommer bita tillbaka ganska hårt. Kan det liksom gränsa till någonting som är liksom problematiskt att säga så här, vet du vad, all media bara lögn och lygen, press och sånt där. Kanske, jag skulle inte säga att Ulf Kristersson är ett sånt exempel, men jag tror att de vet så här att, vet du vad, jag kan lägga ut saker på Facebook. Mina ministrar kan filma intervjuerna som journalister gör och lägga ut dem också på sociala medier. Vi har liksom kvartal, vi har 100%, vi har liksom massa andra nu nya mediehus som är mycket mer receptiva än liksom P3 på Sveriges Radio.
Jag tänker på Annie Lööfs YouTube-kanal, om du minns.
Vem kan glömma?
Hon gjorde massa vloggar och så var det så här, fråga mig vad ni vill, och så var det väldigt upp. Alltså min teori var att hennes liksom stab och hon själva skrivit alla frågor själva. För allt var bara så här, hur kan du alltid vara så pigg när du liksom leder ett parti och samtidigt har en sån ingen har ställt den frågan. Annie. Ulf Kristersson berättade att han skulle kunna tänka sig att smuggla med sig vitsnus till Frankrike, där det nu är olagligt, och svinhöga böter om man blir busted. Är det ett försök till att vara lite skön ändå, tror du?
Eller ett intressant sätt det här, nu när han ska träffa Macron. Ja. Så kan det bli en kul liten fråga. Monsieur President, that man here, he wants to break your law. Mm. Och sen så kan det bli ett gött snack och så får de tjafsa.
Kommer du ställa den frågan?
Nu är jag tvingad och boka in mig på den pressträffen.
Okay, jag ser fram emot det. Svenska Dagbladets inrikespolitiska kommentator Henrik Torehammar. Vi pratar om morgonpassets partiledarintervju med Ulf Kristersson. Jag tänkte att du bara skulle ta vid, Anna.
Jaha, okej.
Okay. Alltså, vi snackade inte om det innan, men jag tänkte att ni har sänt ihop så många år nu att det kommer att ske naturligt.
Ja, nej, jag var så rädd att jag skulle avbryta. Ja. De tar ju alltid upp ett konkret förslag. Alltså ett konkret förslag som partierna vill framföra. Och det konkreta förslaget som diskuterades då i morse i morgonpasset är att Moderaterna har lovat att barnfamiljer ska få 5 000 kronor mer i plånboken varje månad. Och som en del i det så vill då Ulf Kristersson se förändringar i förskolan. Vi kan lyssna på vad han sa.
En idé som jag har trott på länge, men som det är först nu som vi verkligen konkretiserar, och det är ju att helt enkelt göra förskolan avgiftsfri. Att se förskolan som en del i det svenska skolsystemet. Den ska ses som en del av det samlade skolan och därmed vara avgiftsfri. Ett par tusen kronor i månaden för en person som betalar maxtaxa idag om båda jobbar.
Vad är det för problem Moderaterna vill lösa med det här förslaget?
Att förlora valet.
Okej, jag förstår. Det menar bara typ valfläsk, eller?
Nej, men alltså, så här. Jag tror att de är väldigt känsliga för att bilden av moderater, det är så här, ja, de sänker väl skatter och de kan vara hårda mot brottslingar. Men det är liksom, om man bryr sig om välfärd, om man bryr sig om det, liksom, de göttiga delen av det här välfärdsstaten Sverige, då kan man inte lita på Moderaterna. Så jag tror det här är väl ett sätt att lite mindfucka väljarna. Att bara, wow, jag får den här gottan. Gratis förskola, gratis fritids. Sen är det ju väldigt orienterad mot barnfamiljer. Sen säger de ju så här, ah, men det här är en del av arbetslinjen. Kommer du ihåg det här som Reinfeldt och Boris pratade om? Det här är arbetslinjen. Lite svårt att se att det verkligen går att hålla i, så att nu kommer jättemånga fler människor jobba och jobba mer bara för att man inte betalar de här utgifterna.
Men ja, och sen så är det väl också alltså hur de ska lösa det. Alltså förskoleavgiften uppgår ju inte till några 5 000.
Nej, de har många olika små grejer och ska få ihop det där på lite olika sätt.
Den högsta avgiften och maxtaxan för förskola i Sverige är sedan den 1 juli i år 1547 kronor, råkar jag veta.
Ja. Så då ska de ta det, de andra, alltså för att komma upp då i 5 000 Är det skattesänkningar eller är det bidrag? Eller vad?
Jag är lite oklar på vad det är de har presenterat och vad är det de räknar in i den här delen. För det är liksom, till slut så tappar man lite fokus och bara så här, de säger saker och sen så pekar de tillbaka på sig själv så här, vet du vad, ni kan bara lita på att vi kommer ge er mer pengar i plånboken.
Ja, eller att många partiledare har just i morgonpasset sagt så här, det kommer göras en utredning eller något sånt också. Då vinner man lite tid kanske.
Ja, vi har också beredningskrav så de behöver göra det. Det vore underbart om de bara kunde säga så här, vet du vad, dagen efter nu bara vrider jag upp knappen och skickar ut pengar. Men det kan de inte helt göra.
Men hur står det här sig då alltså, rent ideologiskt med Moderaterna som parti?
Ja, nej, men då får man ju ta den här lite omvägen och säga, vet du vad, ska skola vara gratis? Ja, nej, men det är lite samma sak. Så här, vet du vad, tänder en del av kroppen, tandvård ska också vara gratis. Mm. Det är ju lite så här expansion utav välfärden. Sen, man kan ju se liksom...
Tänderna är verkligen en del av kroppen.
Eller är de som har aliens som sitter där, de är ben som växer ut ur din mun. Alltså, och snart kommer du att tappa... eller bara accessoarer, de behöver inte vara. Jag blev lite derailed här utav Hannas besatthet utav sexiga tänder, men om du är ideologiskt kort moderat,
hur ideologiskt
va?
Går det?
Nej, men det är jättemånga. Vet du vad, jag har inte ens läst Svenska Dagbladets ledarsida, min arbetsgivare här, de är inte min arbetsgivare, men mina kollegor där, jag bara förutsätter att de skriker, det här är extremt omoderat, det här är liksom sossigt, det här är att bygga ut välfärden och liksom egentligen öka slaveriet på något sätt. Men som sagt, det här är partier som vill tänka nytt och bjussa på någonting.
Finns det några partier som redan har motsatt sig det här förslaget?
De har ju liksom haft andra prioriteringar. Socialdemokraterna var väl ute och sa att det var inte det här de ville göra, utan så kom de in istället. De har ju liksom sin om att man ska mindre grupp liksom, på förskolan till exempel, och det har också Liberalerna varit inne på, framförallt i skolan och så.
Det
där
ska lagstadgas till och med, över Liberalernas nya linje kring det.
Ja, det känns som att du har mer koll på alla de här vallöfterna, för de kommer så många nu och alla liksom väntar ju lite till på slutet, för att man vill ju inte att den andra sidan ska liksom syna dem ordentligt, utan man ska liksom leverera dem ganska sent i valet så att de andra inte kan peka så här, det här är ju möjligt eller ska få negativa konsekvenser, och att det ska liksom få genomslag när folk börjar verkligen tänka sig, vilka ska jag rösta på?
Alltså jag förstår inte hur en enda människa orkar vara politiker när det är så mycket taktik och liksom. Alltså jag förstår inte hur de gör. Jag förstår inte hur de orkar.
Längre dagar än vad vi har här.
Ja, verkligen.
De bryr sig verkligen om att rädda demokratin eller kanske bara vill styra Sverige. De kanske är väldigt gött.
Vad skulle du säga är Moderaternas största huvudvärk? Prick just nu, idag den 27 augusti 2026.
Väljarna. Alltså att hela liksom poängen här... att säga så här, vet du vad, vi kan samarbeta med Sverigedemokraterna. Och de tyckte att de var så himla smarta och sa så här, att vi ska släppa in dem i regeringen, för att de tittade jättemycket på Norge, och i Norge så var hela diskussionen så här, för norska sossarna vann där på typ så här, titta det här läskiga högerpartiet, det är de som kommer bli statsministerkandidat. Här tyckte svenska Moderaterna, vet du vad, vi kommer inte få samma problem som i Norge, för vi har gjort en deal med Sverigedemokraterna, Ulf är statsministerkandidaten. Men jag tror att väldigt mycket handlar fortfarande liksom om så här obehag, rädsla inför vad skulle det betyda med Sverigedemokraterna i regering, och det är ju hela det här liksom vägvalet som Ulf Kristersson har stått för, den här satsningen. Nu går vi till höger, vi är tydliga, vi berättar i alla fall vilka vi vill göra saker med, om än inte kanske exakt vad de ska göra tillsammans. De har inte suttit och förhandlat fram liksom Tidö innan, ett nytt Tidö så att säga.
Jag tänkte på en grej, alla partiledare får ju välja en låt som en önskelåt som spelas i morgonpasset, och Ulf Kristersson valde då en ny låt av artisten Valter Nilsson från Göteborg, vars hela stick är att han är en sån liksom gammal arbetare från Göteborg. Kristersson har ju liksom, han älskar ju Kent väldigt mycket, allegedly, och som också är ett gammalt arbetarband. Jag har inga problem med om en typ bankdirektör älskar så Ebba Grön, för jag är inte dum i huvudet. Men tror du att han gör det för att retas? Eller tror du att han liksom genuint liksom gillar den här typen av musik?
Nej, men jag tror genuint han gillar. Jag trodde att han skulle säga så här att, ja, men det var också någon fråga så här, typ att, men så många artister är ju vänster. Gillar du dem mindre då? Bara så här, kunde jag ha sagt så här, nej, men det kommer finnas väldigt lite musik för mig att njuta av. Om jag skulle titta så här, bara de som säger så här, jag är en stolt moderat, jag röstar moderat. Då skulle han ha väldigt lite kanske kultur att konsumera. Nej, jag tror att han
just det typ finns kvar.
Ja, men det är ju nya Moderaterna. Alltså, kommer du ihåg Willie Crawfords sång när han sjöng för Moderaterna? Då var det så här, bygg en moské baby, bygg gärna tre baby. Det var ju ett annat budskap vill jag säga. Så att,
bra steg.
Nej, men jag tror att han är en sån pappa verkligen som så här, har en identitet, en sån här mysig 60-talist, 70-talist-känsla. Att, så här, vet du vad? Musik. På fredagar kommer en ny lista från Spotify. Då tar jag med en IPA kanske och men, lyssnar på den
musiken. Jag tycker det är så otrovärdigt. Alla partiledare, eller alla politiker, de ska prata om vilken liksom, musik de gillar. Det känns alltid som att det är en jävla PR-byrå som har skissat fram det åt dem.
Men då skulle jag väl säga att så här, hans nakna, så det är inte någon credit, eller så här, credit, förlåt, nu säger Kent och så, då har jag ju en fiende här nu, ja, som säger så här, för det är ju absolut de största
men
vi har.
Han är ju också från Eskilstuna.
Absolut kan jag säga. Ja. Men han, Taylor Swift, han hoppar ju på, han är så här, vet du vad? Min musikalålder, eller musik ålder, alltså det här med så här, typ om man tittar på låtarna jag lyssnar på, då är jag alltså 13 och ett halvt år och flicka. Mm. Det är liksom så här, jag är extrem, om jag kommer inte ihåg det,
men
jag tror verkligen att han gillar ny sorts musik och liksom är väldigt trygg i vem man är och kan prata om detta. Så jag tror att han kunde säkert göra mycket mer politiska poänger med andra låtar.
Henrik Torehammar, du ska ha stort tack för att du kom och hjälpte oss analysera intervjun. Ni kan självklart lyssna på hela intervjun som Morgonpasset gjorde med Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare och vår statsminister, i appen Sveriges Radio.
Jävlar vad du sluddrar där.
Du, jag tycker det.
Lyssna.
Vi skriver historia, säger Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir i en video som florerat på sociala medier den senaste veckan. I videon visar han upp bygget av en galgbacke där dödsdömda palestinier ska avrättas. Vi har med oss vår Mellanöstern-korre Samar Hadros i Istanbul. Vi ska prata mer om den här videon. Välkommen till eftermiddag i P3.
Tack så mycket.
Vad är det man ser i den här videon som går runt just nu?
Ja, man ser Ben-Gvir stå och tala direkt till kameran och i bakgrunden så syns en byggarbetsplats med träplankor och metallkonstruktioner. Och Ben-Gvir då berättar att en hängningsplats eller galgbacke håller på att byggas bakom honom. Och där ska terrordömda palestinier hängas, och han säger också att en åskådarplats ska byggas där anhöriga till israeliska offer ska kunna se avrättningarna, och menar att det här är inga konstigheter, för sånt ser man också i andra länder som USA. Och han säger också vidare att han därmed genom att bygga den här hängningsplatsen då har infriat sina vallöften, och så räknar han upp hårdare villkor för palestinska fångar, dödsstraff och nu också den här galgbacken. Och det är tydligt att den här videon är en del av hans valkampanj.
Kan vem som helst dömas till hängning i Israel?
Nej. Det finns en lag som trädde i kraft i mars. Som enligt den här lagen så kan bara det som döms i militärdomstolar då dömas till dödsstraff genom hängning. Och det är bara palestinier som ställs inför på Västbanken som ställs inför militärdomstolar. Medan israeliska bosättare på Västbanken prövas i civila israeliska domstolar. Så kritiker menar därför att lagen är diskriminerande eftersom israeler som dödar palestinier inte får samma straff som palestinier som dödar israeler.
Och den här säkerhetsministern då, Ben-Gvir, som visar upp den här platsen och galgbacken, vem är han om man har missat det?
Ja, han är som du sa säkerhetsminister med ansvar för både polisen och kriminalvården. Han har drivit på den här lagen om dödsstraff för palestinier genom hängning. Och det finns omfattande rapporter om våld och tortyr mot palestinska fångar sedan Ben-Gvir tog över sin position som minister. Och även rapporter om sexuella övergrepp och våldtäkt konflikter sånt som har dokumenterats av både människorättsorganisationer och internationella organ. Så han är väldigt extrem och har sin bakgrund i Kach. Det är en judisk extremhögerorganisation som förbjöds och terrorstämplades i Israel på 90-talet. Och 2007 så dömdes han för stöd till en terroristorganisation och hets mot folkgrupp.
Vi har med oss vår Mellanöstern-korre Samar Hadros på länk. Vi pratar om Israel och där väntade ett parlamentsval den 27 oktober. Vad tror man om premiärminister Benjamin Netanyahus möjligheter att bli omvald?
Ja, han kan bli det. Han har fortfarande en stark position samtidigt som opinionsmätningarna visar att hans regeringsunderlag ofta ligger under 61 mandat som krävs för att få till en majoritetsregering. Och i flera mätningar så ligger Netanyahus rivaler före. Netanyahu kan i vissa opinionsmätningar komma på andra plats och i andra opinionsmätningar komma på tredje plats.
Men vänta, jag fattar inte. Du säger att han att det ändå är stor chans eller risk eller hur man nu ser det att han blir omvald. Jag fattar inte hur det går inte ihop för mig.
Ja, men han har bra position, men opinionsmätningar visar att hans utmanare ibland går förbi honom och är starkare. Ibland så hamnar han på andra plats i opinionsmätningen och ibland på tredje plats.
Vilka är det som utmanar honom då?
Ja, den tydligaste utmanaren just nu är den tidigare överbefälhavaren Gadi Eisenkot, som nu de senaste opinionsmätningarna har hamnat på första platsen och har det största stödet. Och hans parti, den här Gadi Eisenkots parti Yashar, har som sagt flera gånger gått om Likud som är Netanyahus parti. Och sen har vi de tidigare premiärministerna Naftali Bennett och Yair Lapid som nu samarbetar i ett gemensamt parti. De två namnen ni kanske kommer ihåg från 2021-2022 när de bildade en koalitionsregering som varade bara 1,5 år innan deras regering föll. Och vi har även oppositionen skulle kunna, även om oppositionen skulle få fler mandat, så har de också svårt för att få till matematiken. För att i Israel så har man väldigt små partier som inte kommer överens med varandra, och för att kunna bilda en koalition så behöver de komma överens.
Nu har vi inte tid att gå in på alla de här olika partiernas politik, men finns det något av dem som liksom, eller någon av de här utmanarna som driver frågan om att liksom trappa ner på krigandet?
Inte riktigt, för de här utmanarna försöker inte vinna valet genom att lova mjukare säkerhetspolitik. Tvärtom, både Eisenkot och Bennett är tydliga säkerhetshökar. Skillnaden snarare handlar om att hur man ska föra krig, vilka mål Israel ska ha och hur Netanyahu har hanterat dem. Så oppositionen menar att Netanyahu inte lyckas omsätta de militära framgångarna i politiska resultat. Annars så ser de, vill se hårdare säkerhetspolitik.
Men finns det någon av utmanarna som skulle opponera sig mot den här gallibacken då som Ben-Gvir håller på att bygga?
Ja, den har fått väldigt mycket kritik, absolut. Ben-Gvir sticker ut när det kommer till den frågan. Och även vi har till exempel partiledaren Yair Golan som är ledare för Partiet Demokraterna som tycker att ministrarna kring Netanyahu som Ben-Gvir skadar Israels anseende internationellt. Så det är absolut, den har ju kritik.
Vad är det annars då för frågor som dominerar den här valrörelsen, eller vad man ska kalla det, och hur låter det?
Ja, men igen, i Israel så handlar mycket om säkerhet och krig. De är centrala frågor. Netanyahu försöker återta rollen som Mr. Security, som han brukade kallas innan 7 oktober. Och även det här valet handlar också om missnöjet med Netanyahu och Netanyahus ledarskap. Så man kan säga att det är två frågor som dominerar. Säkerhet och frågan om Netanyahu, antingen är man för honom eller mot honom.
Tusen tack för att du var med i eftermiddag i P3, Samar.
Jag är ju lyssnarombudsman på P3.
Mm.
Och häromdagen, var det igår eller var det i förrgår, så använde du ett uttryck som jag tänkte så här, gud, det här kanske inte alla fattar vad det är. Du pratade om Uncanny Valley.
Ja.
Kommer du ihåg vad vi pratade om? För det gör inte jag.
Det var en känsla, det var typ, jag minns inte, jag säger det så ofta. Nej. För det var relativt nyligen jag lärde mig det. Det var faktiskt i vår gamla studio för typ 2 år sedan kanske, när vi pratade om... Jag vet inte.
Okay. låt mig prata bara. Det är ett uttryck som återkommer. Det används ganska ofta. Det är då... Jag var tvungen att liksom köra en Wikipedia på det för att få det rätt. Och så här står det då. Uncanny Valley, eller kusliga dalen på engelska, eller på svenska, är en hypotes relaterad till mekaniska men verklighetstrogna avbildningar av människor. Hypotesen säger att försök till exakta avbildningar av människor, exempelvis i form av robotar, leder till att mänskliga iakttagare finner dem motbjudande. Och sen så, alltså, kanske det mest slående eller liksom mest talande exemplet på Uncanny Valley är ju när man ser ett lik.
Exakt vad jag tänkte säga, ja.
För det är ju en människa, men man ser att människan inte är där.
Det är något som inte riktigt stämmer.
Det är borta, alltså det är tomt.
Mm.
Och det har kommit massa, jag har liksom råkat se massa klipp nu. Det har varit en något slags konvent, The World Humanoid Robot Games. Ja, det kanske inte är något konvent, det kanske är en tävling för robotar. Och det finns, det kommer då ett klipp på, det är OS för robotar typ.
Mm.
Det finns ett klipp då på en robot som ska försöka sig på att lyfta en, vad heter det? En, alltså tyngdlyfta, en, vad heter det?
En sån stång.
Stång, ja, exakt, skivstång.
Vad heter det när man bänkpress typ? Ja, det är en skivstång, det är ordet.
Ja,
yes.
Det är inte bänkpress, nej, utan det är tyngdlyftning, rakt upp. Och han tappar det, eller ja, för att man tänker att det är en hand. tappar stången med vikterna, får inte liksom till det, men tappar det även mentalt, ser det ut som.
Mm-hmm.
För att efter att han, roboten då, slänger bort den här stången, så liksom, ja, det är jätteobehagligt. Han liksom, jag säger han, stapplar fram och kraschar liksom in i något, alltså bordet där domarna sitter typ.
Mm.
Och det är så jävla, alltså man tycker så synd om den. Man tycker så himla synd om roboten som bara liksom tappar och mental hälsa. Ja?
Snälla du, det finns ingenting som är mer sorgligt. Jag känner mycket mer för robotar än människor. Det finns en film, ja, någon som du vet, Ridley Scott gjorde någon slags, jag tror det är någon sån alien uppföljare eller prequel eller vad fan det var. Mm. Där är en robot. Mm-hmm. Också väldigt sexig robot som liksom blir av med sitt huvud på något sätt. Och då, alltså jag tycker det är jättesorgligt med robotar. Jag älskar dem och önskar dem allt gott.
Det finns ju liksom en tidig robot som, jag kommer inte ihåg exakt vad den gjorde, men det var liksom, den gick och gick. Det togs inte upp för någon kant eller någonting. Alltså misslyckas med väldigt enkla saker, alltså grejer som en människa skulle ha väldigt lätt för.
Mm. De enda kvinnliga robotar jag sett, alltså som man tänker är kvinnor, det är fan sexrobotar.
Ja.
Vad säger det om världen vi lever i?
Jag vet inte, men jag kan tänka mig att de är liksom mycket mer utvecklade än de här.
Det tror jag också.
Herrrobotarna.
Jag kommer vara först att signa upp så fort tekniken gått lite längre fram.
Och att det finns en sån killrobot som du kan knulla. Nej?
Ja, exakt.
Ja, det var det du menade.
Ja, precis, men också kanske ha så här konversationer med och kolla på film. Och
jag är ju
man
lite,
inte är så ensam.
Jag är ju lite du vet att jag är orolig för AI och liksom...
Ja, du är jätteorolig.
Jag är ju uppvuxen med Terminator och så vidare.
Mm.
Det är på något sätt lite tröstande att, att robotarna fortfarande verkar vara så värdelösa ändå.
Ja, jag vet. Det är som typ när Bluetooth kom till stan. Funkar ju aldrig. Jaha. Nu tycker jag det börjat funka ganska bra. Men det tog så jävla många år bara. Hela internet är ju såhär, alltså det kom ju ändå när man levde. Det var ju så jävla beta så länge.
Ja, jävlar. Gud. Hade jag haft barn så hade jag kunnat berätta för dem om modemljudet vid datorbordet i körsbärsträ på Konduktörsgatan.
Vet du vad det ljudet
där
är
jag satt, där jag satt och la patiens på fredagkvällarna.
Online
trots att jag var 17. Trots att jag var 17.
Ja, det
nej, det fanns liksom inbyggt i dator. Man behövde inte koppla upp sig då.
Total trygghet tycker jag det ljudet är. När jag hör det.
Mm.
Så gick man in.
Ja.
Och sökte. Ja, jag
ska... Var du på Lunar Storm och sånt där?
Det var jag.
Mm.
Jag hette Ryggrad, för jag hade en förhoppning om att jag skulle bli tillsammans med någon som då kunde skriva på sin profilsida ett citat från Kent-låten Kräm. Jag vill ha din ryggrad här, fästen i mig. Och så skulle man kunna klicka på ryggrad så komma till min profil. Men ja, jag blev aldrig ihop med någon.
Men då, att du skulle bli ihop med någon som hade hela den där tänk, grejen?
Men folk
som...
hade så när de var ihop, kunde man ha så en liten på sin, du vet, man hade hållit på med en massa coola grejer på sin profil.
Men det är ju ett jättelångt namn, ja, bara.
Nej, alltså nej, bara Ryggrad. Jag hette Ryggrad på Lunarstad. Det var mitt namn. Jag glömde er kontext.
Nej, du sa det, men jag fattar inte.
Nej, okej, vad skönt att det inte låg på mig. Är du sur?
Ja.
Hörru, vi går hem om, det är helg om 35 minuter.
Oh my god. Tillståndet oförändrat för kung Harald, men Håkon och Mette-Marit verkar ha åkt hem till Skaugum.
Det är väl ett gott tecken, eller?
Ja, det är det väl. Att de inte behöver liksom vaka. Så.
Eller så blir de kanske ovänner. Och så, nej, det känns orimligt när man ligger på dödsbädden.
Marius kanske behövde skjuts.
Ja, kanske. Mm. Vi pratade ju väldigt mycket om Dolly Parton igår. Med anledning av att hon är aktuell med sin egen död. Och vi har en man som är på plats i hennes gamla hemstad i Tennessee. Vi ska ringa upp honom alldeles strax. I tisdags kväll så nåddes ju alla av beskedet att Dolly Parton lämnat jordelivet efter 80 år. Blev exakt lika gammal som sin mamma reagerade på. Det kanske inte är så konstigt för sig. Gener och så vidare. Nåväl, på plats i Dollys gamla hemstad Sevierville i Tennessee finns vår Sveriges radiokollega Martin Svenningsen. Hej Martin.
Hej. Ja, jag är den stan som har den bästa sloganen stan kan ha. Dolly's hometown.
Ah, okej, okay, otroligt.
Men säger väl allt.
Är det någon slags dark tourism du sysslar med? Eller varför är du där?
Nej, men det här är ju en person som ju har betytt extremt mycket för framförallt den här delen utav USA.
Mm.
Men som också verkar vara den sista enande kraften på något sätt som alla talar gott om. Och det är väldigt spännande att komma hit. Jag står utanför då stadshuset i Sevierville. Vet du vad? De har faktiskt folk som kommer att lära oss journalister uttala namnet här.
Ja, vet du vad jag gjorde? Jag var tvungen att göra, du vet, googlade så stadens namn och sen för det nu heter på engelska och fick lyssna på sånt litet
pronunciation.
Exakt, och fick lyssna på ett sånt litet ljudklipp och öva det, men ändå blev det fel. Jag hörde att det var weird.
Ja, det är svårt, men Dollys hometown räcker bra. Och här finns det en staty utanför stadshuset med Dolly. Och runt den så är det blommor och ballonger. Och jag kom hit sent igår kväll och det var massor med folk som kommer och lägger blommor och ballonger hela tiden. Sen plockar man bort de fräschaste blommorna och ballongerna och skickar det till sjukhus, till ålderdomshem, till barnhem och så vidare. Allt i någon slags Dolly Parton-anda. Så att, ja, det är spännande att vara här och träffa människor som har mött henne och har som egna upplevelser och som hon har betytt, alltså hon har påverkat folks liv.
Men du, vi pratade ju om henne igår, om liksom, alltså hennes humor och liksom vilken enande kraft hon var och hennes stora hjärta. Har du någon lokal historia som du har hört som fångar de här sidorna?
Ja, absolut, jag talade med en kvinna här tidigare och hennes man. Hon förlorade sitt hus i en stor skogsbrand i Smoky Mountains 2016 och förlorade allt.
Fan, vilket olyckligt namn att bo, eller hur?
Ja, i Smoky Mountain. Men hon förlorade verkligen allt och Dolly Parton gav henne pengar och lät bygga upp hennes hus igen. Alltså direkt själv. kom hon och hjälpte dem som hade blivit drabbade. Och det är ju sådana historier som är... Det, alltså man får ju tårar i ögonen, även om man är en gammal journalist, så börjar liksom, när man ser hur det här har påverkat så blir man berörd. Jag träffade en annan... Får jag fortsätta?
Ja, visst.
Ja, för fan.
Ja, jag träffade igår en transkvinna som hade kommit från Kalifornien enbart för detta. Det är ju en bit att åka. Och hon berättade att under hela hennes extremt besvärliga, svåra uppväxt så hade hon lyssnat på Dolly Parton, hört hennes intervjuer, och hon sa att jag höll på att bli hemlös, men hade inte jag liksom känt att här är en människa som förstår mig, så hade jag inte tagit tag i mitt liv. Och det som är intressant är ju då, om man fortsätter det här, är att hon valde sen att bli lärare på den skolan där Dolly Parton gick, för att på något sätt ge tillbaks.
Gud, vad fint.
Det är verkligen så hands on. Jag tänker på de här böckerna också som hon skickade ut till barn, alltså, men det är kul också att de som påverkas av henne ger tillbaks på samma sätt typ. Alltså att det är liksom verkligen inte billigt talat utan bokstavligt.
Det här med Dolly's Imaginary Library som det heter, det startade ju hon ju för att hennes pappa var en alfabet. Och de hade inga böcker hemma, och hon försökte läsa allt hon kom över och insåg att det är många som kanske inte har böcker hemma, som kanske har kommit från besvärliga förhållanden. Och då är det i skrivande stund, talande stund, så är det 160 000 barn som får böcker skickade till sig en gång i månaden från det här projektet.
Hanna Hellqvist har ju sitt eget lilla Neverland i Grums. Dolly Parton har ju Dollywood där i Tennessee. Det är stängt nu, har jag förstått.
Ja, och det beror inte på att Dolly Parton har avlidit, utan det beror helt enkelt på att det är lågsäsong och då har man inte öppet alla dagar i veckan.
Okej.
Okay. Men de öppnar imorgon?
De ska öppna imorgon, och då får vi se om det är så att folk kommer att komma dit och lägga blommor och hylla och så. Jag tror, nu är det jag som tror, men jag är ganska, till och med ganska säker när jag pratar med folk från byn, att det här, den här statyn och det här mitt i stan som vi inte ska uttala namnet på, för då gör vi bort oss. Det kommer att vara dit folk går, för att man behöver inte betala för parkering, man behöver inte betala inträde till någonting, utan man kan komma hit och liksom hedra henne i en minut, en timme, en halv dag. Och sen
jag tror ändå att det kommer inte vara liksom direkt lågsäsong för Dollywood imorgon då. Om jag får tro.
Du... Nej, jag hade en så extremt bra fråga. Jo, du i Tennessee. Den är inte så bra, insåg jag när den kom tillbaks. Men du i Tennessee, klockan är väl typ förmiddag / lunch kanske. Vad ska du göra resten av den här dagen?
Nej, men nu har jag samlat ihop en... jag ska försöka få lunch, men jag ska framförallt åka tillbaka till mitt hotell som ligger på en lång slingrig väg, och där de igår kväll knackade på dörren och sa: se upp, vi har björnar utanför. Så då förstår ni vad det här är för område. Och då ska jag börja försöka klippa ihop lite av de röster som jag har samlat, så att det kan höras lite mer människor som blir påverkade av Dolly, och lite vad som hon har betytt för den här bygden och hur de ska hedra hennes minne.
Martin Never Not Working Svenningsen, som du kallas här i huset. Du ska ha stort tack för att vi fick ringa upp dig på plats i Dollys hometown.
P3, Sveriges Radio.